Hej och välkomna till Snack Overflow. Idag sitter jag här, Oskar, och med mig har jag Johan på toaletten.
Tjena, tjena.
Du är förpassad.
Det är min inspelningsstudio idag, ja. Det är korrekt.
Ja, familjelivet har ställt till det.
Det är, ja, när man har ett så kallat öppet landskap hemma och flera som jobbar hemifrån, då får man hitta de här tysta små rummen där isoleringen är lite tjockare.
Är toalettstolen din stol just nu?
Inga kommentarer.
Eller du sitter i en BD?
Inga kommentarer.
Det är ett återkommande ämne typ, och det är väl lite ditt fel, Johan, som vi fick med dig i podden. Men vi tänkte prata AI igen. Vi har ju pratat om det ett par gånger. Men vi tänkte angripa det med en lite annorlunda vinkel, och förmodligen så kommer vi zona ut något fruktansvärt som vi brukar göra när vi pratar om det här. Men vi tänkte angripa det, hade vi tänkt, med en lite mer juridisk vinkel. Och kanske etik och moral och sånt här. För det går inte att komma undan att AI genererar kod till oss med olika förutsättningar. Men vem är det som står för committen? Vem är det som står för de juridiska följderna som kod kan få även utan att det har genererats av AI? Vem står för vad? Vad händer i olika scenarion? Och alltså, det som jag tycker är mest intressant är ju vem som kan stå för committen. Jag nämnde innan vi spelade in här, för att det blev ganska snabbt relevant nu inför att vi ska spela in det avsnittet, för bara, vad är det, 2 veckor sedan, en vecka sedan, så släppte Google Gemini. Är det 2 veckor sedan kanske, när vi tillfället vi spelade in det här? Ja, skitsamma. Men de har ju möjligheten att hantera väldigt mycket större mängd data. Så jag kollade på lite YouTube-filmer förra veckan, och folk har laddat in sina inte allt för stora kodprojekt i Gemini. Och kan, även om det är lite långsamt fortfarande för att det är en stor datamängd, så kan man ju be Gemini i princip att skriva saker åt den med den givna datan, för att den förstår kontexten. Så du kan liksom ladda in hela din kodbas och be den generera features. Än så länge så var det ju ganska spridd, eller ja, dålig kvalitet på outputen. Men det kommer väl såklart bli bättre när möjligheten finns där. Om vi tar det scenariot, du laddar in hela din kodbas. Och så har du ett ändringsförslag. Vem tycker du står bakom den committen då, Jon? När du ska pusha upp det och göra sin pull request.
Ja, precis. Ja, det är ju ett känt problem, eller vad man ska säga, med ChatGPT 4 då, om vi håller oss till den. Att, ja, den har inte det största minnet. Den klarar inte av hur mycket som helst. Och det är ju naturligtvis något som hela tiden utökas i kontextet där då. Men Gemini verkar ju, och då är det väl 1.5 vi pratar om, va? Den allra senaste Gemini.
Eller det vet jag inte, precis som jag vet.
Men... ja, men jag tror att det är den som inte riktigt är helt publiken, men vissa har kommit in och fått testa. Och där kan man ladda in väldigt mycket kod och få, verkar det som, väldigt bra resultat på frågor. Medan försöker göra samma sak i ChatGPT, då har den en tendens att glömma bort vad den har fått för information, och har svårt om du ställer frågor över hela datasättet då, eller hela kodbasen.
Men det känns helt ärligt som att det bara, alltså med tanke på, alltså jag förstår att de kanske kommer ha problem och komma till punkten som Google Gemini är. Men det känns också bara som en tidsfråga innan ChatGPT har samma kapacitet. Alltså med tanke på hur snabbt det har gått.
Ja.
På det sista halvåret året, så det känns som de kommer lösa det också.
Jo, men absolut. Och nu har det ju gått...
Om jag fick gissa lite.
Ja, det har ju gått ett år nu sedan ChatGPT-4 kom. Och
oj, är det så
vi länge? Kan nog gissa oss till att 4.5 eller 5 ligger i startgroparna. Den är kanske inte färdig tränad än, men testas säkert internt väldigt mycket. Jag har sett en hel del artiklar också om en del tekniker för att komprimera minnet så att man kan packa ihop det lite mer effektivt för att kunna komma ihåg mer. En jämförelse som är intressant att göra, det är ju med GitHub Copilot då. För den har ju fått i senare versioner en slags workspace-funktionalitet. Där du faktiskt kan säga, ja men jag har ett workspace här. Det består av x antal kodfiler. Jag vill att du kollar på allihopa när jag ställer den här frågan. Och sen vill jag att du ger mig förändringar i alla relevanta kodfiler då. Så det är ju lite liknande, men jag tror fortfarande att den har sämre minne eftersom den är ChatGPT-baserad eller vad man ska säga. Så att du har ju ett liknande problem där. Jag tror där handlar det nog om lite smarta tricks för att läsa in filerna en och en och sen komprimera ihop det på något sätt och få en bra, ett bra kontext där.
Alltså, om vi återgår till originalfrågan. Om du hade använt, säg scenariot att du hade använt Gemini, Johan. Mm. Och säg att du inte är en utvecklare. Säg att du är någon som bara har fått åtkomst till kolbasen, kunnat ladda in den. Och liksom, kopplingarna finns där. Du ber om ett ändringsförslag och det committar. Och det säger att det inte står ditt namn på committen för att du inte liksom, du har ingen kunskap om Git, utan Gemini sköter åt dig och committar. Och så står det liksom Gemini bot på authen på committen.
Mm.
Vem är det som, om du får säga vad du tycker, vem är det som ska stå? Alltså, för det är där vi får börja, sen så får vi dyka ner i liksom det mer praktiska, men
ja.
Rent etiskt och vad du tycker, vem tycker du står för committen? Vem är det som ska stå för det?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Som är helt omöjlig att svara på. Men vi kan väl bena ut den lite kanske. Vad har vi för alternativ? Antingen så är det ju jag som har sagt åt Gemini att generera upp det här. Då är jag uppdragsgivaren på något sätt. Och då kan jag ta äran för det mina undersåtar eller mina AI- minioner har genererat. Det är väl rent lagligt också det som gäller just nu, tror jag. För att en AI kan inte stå som laglig konstnär eller generator, utan man behöver en människa. Precis som man kan inte säga att en bild som genereras med AI, den har liksom inget eget copyright så, utan det måste vara någon människa som står bakom. Så har jag uppfattat det, i alla fall. Men sen finns det ju en hel del andra saker att tänka på. Ska vi betrakta Gemini som eller AI som en egen entitet? Har den nått den gränsen? Klarar den Turing-testet? Har vi uppnått AGI så att nu tar robotarna över? Ja, men då ska de väl ha liksom cred för det de gör också. Men där är vi inte heller riktigt än, skulle jag säga. Kanske väldigt snart, men...
Jag skulle säga att jag gissar, för det kommer inte skala för Google och OpenAI att de på något sätt ska stå för det de matar ut. Då kommer de exponentiellt inte göra något annat än att sitta i juridiska tvister.
Mm.
Så rent logiskt så borde väl den som betalar för att ha åtkomst till AI-tjänsten behöva stå för hur de använder verktyget som företagen tillgodoser oss med.
Ja, och det, sen har vi ju då ett tredje alternativ. Och det är ju ja, den personen som eller personerna som har skrivit koden som AI är tränad på. De har ju skapat det här från början. Och man kan ju säga att det AI genererar åt oss är ett derivat av det de har gjort. Det vill säga, vi står på axlarna av någon annans arbete. Så frågan är...
Det är ett abstraktionsproblem. Jag vet inte hur mycket källförteckning man kan få ut av... Alltså, för det har jag aldrig provat när jag har använt ChatGPT och liksom frågar varifrån du baserar det här. Och det kan den förmodligen kanske inte svara på heller, tänker jag.
Nej.
För det är ju ett problem. Alltså innan AI fanns så använde ju... Copyprintade ju folk sin kod från Stack Overflow. Inte Snack Overflow. Och det, jag vet inte var de är någonstans där nu, men jag har många gamla kollegor som har fått arbetsuppgifter att audita alla kodstackar de har på ganska stora företag, så vi snackar mycket kod, efter och leta efter copyprintad kod från Stack Overflow. För Stack Overflow hade vid detta tillfället en licensmodell som inte tillät att man, alltså för det var deras kod, du fick inte använda den. Vilket är fruktansvärt förvirrande med tanke på, alltså det känns som Stack Overflow, det är typ gjort för att du ska hitta den här lösningen och copyprinta koden. Men man kunde få juridiska problem om man blev auditad vid något tillfälle att koden kommer från Stack Overflow. Och jag säger, alltså AI känns ganska mycket som de, det är ju klart att de har traviserat genom Stack Overflow. Och det är ju en licens, vem... Har du någon vetskap där, Johan, liksom hur, vem äger koden där?
Mm.
Alltså för det är en sak om de hämtar det från GitHub med väldigt öppna licensmodeller, om de plockar saker från repon där, men plockar de saker från Stack Overflow eller andra som har lite snårigare licensmodeller, då ställs man inför ett dilemma. Hur ska du veta att koden kommer från Stack Overflow?
Ja, det kommer du ju inte att veta. Om du inte lyckas få ut en identisk kodsnutt som du kan matcha mot en kodsnutt någon annanstans. I huvudsak tror jag inte Stack Overflow, den lite mindre kända Overflow-entiteten, då, är använt så mycket just för AI-träning. Utan jag tror man har använt sig av GitHub till väldigt stor del. I de allra flesta verktyg.
Ja, det känns logiskt med dokumentation. Liksom.
Men du har ju exakt samma problem där. Du har 1000 olika licenser på GitHub. Även om du har, om du enbart använder öppna repositories, så kan du ju ha en massa olika licenser.
Ja, alla känner typ Apache liksom. Så ja, det kan...
Ja, och det man ska vara...
Jävligt klurigt.
Det är klurigt. Och det finns även minst en, jag tror det är flera stämningar mot GitHub och Microsoft just på grund av det här. Som håller på att arbeta sig igenom nu. För det finns inga riktiga domslut i den här frågan. Och det är ju det som är problemet, att man vet inte rent lagligt. Får man göra så här? Får man ta någons kod som de har, visst de har lagt ut det på så att det är öppet. Men får man ta det och träna upp en produkt som man sedan tar betalt för? Är det okej? Okay? Är det lagligt? Det finns andra, det kom en annan... produkt som heter Starcoder 2 som är den samarbete mellan Nvidia och ett ställe som heter Hugging Face, eller ett företag som heter Hugging Face, som är en slags hub för open source AI. kan man säga. Väldigt förenklat. Och de har jobbat på ett lite annorlunda sätt. De har också använt kod från GitHub, men det är kod som är ihopsamlad genom ett arkivprojekt. Så att de utvecklare som är med där, de har fått chansen att säga, får vi träna på er kod eller får vi inte det? Och då hamnar man ju i en lite annan situation. Problemet är ju bara att då kanske inte produkten blir lika bra. För att man får mycket mindre kod att träna på. Men däremot så har ju både Microsoft och GitHub och jag tror Amazon också har ju gått ut och sagt att ja, men skulle det vara så att någon stämmer er för att ni har använt kod som Copilot eller Amazons Code Whisperer tror jag den heter, som de har genererat, ja men, nej, men då betalar vi på något sätt kanske, vem vet, det finns säkert finstilt och så vidare.
Det gör det ju garanterat.
Ja.
Jag tror inte på det. Alltså det kommer inte skala för dem. Beroende på vilka lagändringar och lagförslag som kommer fram. Att de, alltså det är för mycket volym och för mycket användare för att de ska kunna hantera det.
Så här är det ju att det här är företag med jävligt mycket pengar. De har råd att begrava alla lawsuits i 100 år tills det inte spelar någon roll längre. Och det är ju så stora företag alltid har gjort. Att, ja men aha, ni har stulit massa data eller jaha, vadå Facebook? Har ni liksom delat med er av alla våra personliga data och profiler till några helt andra företag som inte vi har gått med på? Men nu ska vi stämma er. Ja, okej. Okay. Här får ni 100 miljoner, men vi tjänade 1 miljard på att göra det här, så att vem bryr sig?
Det är därför Mark Zuckerberg bygger en bunker för 1 miljard på Hawaii som kan gömma sig från samhället när alla Meta, Facebooks lagtvister förloras.
Eller Skynet slår till och atombombar hela mänskligheten.
Ja, det är en oroväckande trend bland alla extremrika människor att de bygger bunkrar över hela jorden. Jag vet inte vad jag ska tro om det faktiskt.
Ja, har man för mycket pengar måste man ju hitta på något kul att göra med.
Jag har inte råd med en bunker, jag har råd med en spade så jag kan gräva en grop på innergården i min förening.
Jag tror, om man tänker på någon så här behovstrappa, då tror jag först ska man nog ha råd med 3 jetplan. Sen 4 såna här gigantiska jatter. Jättestora båtar. Och sen...
Beklädda med guld.
Sen när man har då, precis, guldklädda båtar. Sen när man har allt det där, då kan man börja bygga bunker. Men då ska det ju vara en bunker som får plats med några tusen människor så här. Man kan ju inte sitta där och laga sin egen mat. Eller bädda sin egen säng. Men ja, nu flög vi iväg lite. Jag tror att det kommer att hamna på något sätt, landa i att nej, det här är okej. Ni får använda kod. Och Microsoft har ju faktiskt gjort en del steg framåt. De har ju släppt någon slags enterprise-version nu av GitHub Copilot. Och där kan man ju även göra fler inställningar för att den inte ska träna på din företagskod. Det vill säga, det betyder ju att har man använt GitHub Copilot tidigare, då kan det vara så att all din kod ligger i träningsdatat nu. Men nu kommer det att komma fler möjligheter att stänga av det. Vi får se. Det känns som att de tar lite steg framåt i alla fall.
Min tes är i mitt lilla huvud att vi som tjänstemän och företagen som står för koden som vi skriver till, om vi tar konsultscenariot, kommer liksom behöva stå för sin kod även om det är ett AI som genererar det. Jag tycker med att det kommer vara väldigt svårt att ta sig runt det annars. Men det känns som det finns en enorm marknad för alltså såna här statiska granskningsverktyg av sin kodbas. Alltså typ som GitHubs CodeQL. Nu vet jag inte om de redan har det, men vi använder CodeQL hos min arbetsgivare nu. Organisationen lägger, utan att du får bestämma till just nu, automatiska granskningar av din kodbas och får att du knuffa upp på mainbranschen. Så kör den CodeQL på alla repos i hela organisationen. Det är ganska omfattande. Så den, för varje liksom commit jag gör mot main, så granskar den med CodeQL, och det tar en liten stund att köra igenom. Och jag tänker, den typen av verktyg som statiskt granskar din kod, där finns det en enorm marknad för om det här blir ett problem med hur valid din kod är rent juridiskt. Alltså där om de kan skapa verktyg som de tar betalt för att granska. Alltså Microsoft kan ju täcka hela förloppet här. Du använder GitHub, ägs av Microsoft. Du använder Copilot som ägs av Microsoft för att generera din kod. Och sen så använder du GitHub, nu har jag redan glömt vad det hette. GitHub CodeQL till exempel, eller någon annan tjänst som Microsoft står för att granska din kod, att den är juridiskt hållbar. Alltså det finns ju en enorm marknad här för att bara se till att du får knuffa ut den koden som vi genererat åt dig. Alltså de kan ju äga hela förloppet här.
Ja, det är något man kan...
Så kommer vi gladeligen betala för det, för vi sparar tid på att inte skriva stora features. Tror hela processen skulle kunna automatiseras i en stor utsträckning, och vi sparar tid bara vi får betala för det. Och jag hade ju hellre sett det scenariot än att man har liksom avdelningar som sitter och auditar din kod och gör det manuellt, och det känns inte som det kommer gå på det hållet. Så det kommer vara mycket devopseri som behövs sättas upp liksom för att allt det här ska funka, men ja, jag tror det är åt det hållet det kommer gå så småningom. Det finns ju redan sådana verktyg som kollar auditar din kod juridiskt, vet jag. Men jag vet inte hur bra de är, för jag har inte använt dem. Men visst känns det ligger ju lite i Microsofts intresse att kunna tillgodose sådana verktyg också.
Ja, men de kommer säkert att bli implementerade i Copilot så att du får upp en varning när din kod genereras. Att, det är bara så att du vet, den här är ganska lik en annan kod som finns på GitHub med den här licensen. Är det okej? Okay? Vill du fortfarande använda den, eller vill du generera upp en ny variant? Det är nog inte så långt borta, det tror jag. Sen, då hamnar vi ju också i frågan. Bara för att jag har lagt upp lite kod på GitHub, äger jag just den här koden och det här sättet att skriva den? Jag är ju inte först att skriva en for loop på just det här sättet, utan det har ju skrivits en miljard gånger tidigare. Även om det är just min kod som Copilot är tränad på, så kan ju inte jag påstå att jag har liksom äganderätt. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt specifika kodsekvenser skulle jag säga som är copyrightable, eller vad man ska säga. Att man kan säga, ja men den här klassiska Quake-koden för att snabba upp beräkningar som skrevs för, kan det vara nu, 20 år sedan. Ja, men om man identifierar exakt den koden, ja men då kan vi nog härleda att det är baserat på den koden. Men till 95% kanske, jag bara slänger ut en siffra, det är helt ur luften, så skulle jag säga att den mesta kod är svår att säga att den här är baserad på något annat. Och hur stora förändringar krävs det om man byter namn på någon variabel? Är det fortfarande baserat på den koden då? Om man flyttar runt i någon case-sats eller i någon loop någonstans. Om man flyttar upp en if-sats några steg. Är det samma kod då eller är det en helt ny unik kod?
Alltså det var ju ett problem med detta innan AI, precis som jag sa med scenariot med Stack Overflow, den mindre kända Overflow. Det slutar inte bli roligt. Men det känns som problemet kommer bli mer påtagligt nu. För mängden kod som pumpas ut på internet kommer exponentiellt bara bli större med det här. Det vågar jag stå för. Alltså, och med det sagt så du har skrivit i anteckningen här Johan inför avsnittet i egenskap av vår AI-expert. Du nämner lite framtida lagändringar och specifikt en EU-lag som kommer. Vad innebär det?
Precis. Innan vi går in på det, jag vill bara säga att det här just det med open source. Vi har ju haft open source ganska länge. Det var ganska revolutionerande när det kom. Va? Får vem som helst använda den här koden? Fantastiskt. Ja, men vänta nu. Vi har den här GPL-licensen. Vilket innebär att om du tar min kod, gör förändringar, då måste du släppa de förändringarna i open source. Och stora företag som Nvidia bland annat, vet jag, finns många fler. De tittade på det här och sa, åh, ett open source-bibliotek som har löst alla våra problem. Perfekt, det tar vi och låser in i våra väldigt icke-open source-bibliotek som vi använder i våra drivrutiner och liknande. Och sen låtsas vi som ingenting och hoppas att ingen någonsin kommer märka det.
Var någon som märkte det? Då måste det ju vara någon innefan som läckte i sådana fall, för annars kommer det aldrig komma ut till allmänheten.
Det märktes ju av på grund av att man kunde se, men vänta, den här när man kör den här funktionen, då räknar den ut precis som den gör genom den här open source. Eller det var...
Ja, okej, så de kunde kolla på outputen.
Ja, precis. Och vissa hade ju buggar också. Så att, men den här returnerar fel värde om man skickar in det här. Och eran egna stängda kod, den returnerar exakt samma felvärde. Hur kommer det sig? Vi vet inte, vi har inte gjort något. Vi tänker inte berätta något. Så det vi snackar om här, att man auditerar kod och sådär, ja, det kanske händer på en del företag. Kanske är en viktig grej, bättre, mer viktigt nu, men det har ju varit en jäkla vilda västern förr i tiden. Och jag tror fortfarande inte att det där riktigt är avgjort i liksom i domstol. Men jag ska...
ja, problemet är att allas kod ligger liksom bakom slutna repon som inte aldrig når allmänheten. Det är exakt samma devis som att de flesta intrång och läcker och inte når allmänheten, för att företagen berättar inte det, för att
nej,
det liksom, det kommer påverka deras aktie typ.
Ja, men precis.
Alltså man har så mycket förlora på att berätta att man har gjort fel. Och det är allt som är stulet som du har i alla kolbaser överallt. Alltså det är ingen som kommer få reda på det om det inte är någon som... Nu har ju Nvidia väldigt välanvända produkter och kanske lite nördiga användare som lyckas liksom tolka outputen av deras saker. Men de här fallen borde finnas överallt, att folk har stulit saker från varandra. Och det är på riktigt väldigt svårt att komma till slutsatsen att man har stulit något. För du måste ju ha ganska mycket juridiskt intent för att alltså stämma någon. Alltså du måste ha väldigt mycket bevis för att kunna visa att någon, det här är exakt den koden som finns i det här repot. Så nu är Nvidia väldigt stora, så det finns ju mer incitament att sätta dit dem. Men för mindre och medelstora företag, så vem ska sätta dit dem för att de har stulit något? Det,
ja, och kommer någon...
Det finns liksom inte kapacitet till det.
just där,
så det problemet kommer ju alltid finnas, och det kanske vi inte kommer komma fram på väldigt länge om liksom det inte lagförs av staterna som verksamheten bedrivs i. Och det, då kan man bara byta var ens säte är någonstans liksom, för det.
Ja, men det är ju så också att ju större företagen blir, desto mer pengar har de, och desto svårare är det att få rätt.
Man behöver bara hitta ett land, precis som i avsnitt 100 när vi hade den här frågan, vilket som var det mest kostsamma, uppskattat kostsamma datorviruset någonsin. Det var ju en kille i Filippinerna var det väl, och han, det kostade mellan uppskattningsvis 3-7 miljarder dollar skadorna av det I Love You-viruset. Men han, det var ingen som kunde sätta dit honom, för vid tillfället han skrev den skadliga mjukvaran så var det inte olagligt att skriva skadlig mjukvara i Filippinerna. Alltså det är samma sak med de sakerna, tänker jag. Med kodrättigheter. Hitta en nation som inte har något utlämningsavtal till USA, så är det okej.
Mm. Ja, och förr eller senare så ramlar man ju in på samma problem som vi har haft med fysiska saker. Att medan vi håller på och käbblar om är det här en riktig Adidas-sko eller en fake Adidas-sko, så sitter, om jag bara slänger ut ett land helt random, Kina, och använder all copyrightad kod för att träna sina AI-modeller. Och skiter fullständigt i vem som äger rättigheterna till någonting. Så länge de får de bästa resultaten i modellerna. Rent spekulativt, jag har naturligtvis inga bevis för att det verkligen är så. Men rent historiskt så kan man ju tänka sig att det kommer att gå till så i många länder. Som har lite mindre begränsande lagar runt de här sakerna. Så medan vi sitter och käbblar,
det kanske det som är,
så springer de förbi. Så kan det bli.
Men det kanske är de staterna, alltså om man tar Kina och Ryssland till exempel, för det har jag suttit i system som ska kunna operera både i Kina och Ryssland. Och Ryssland med de förutsättningarna på det företaget, de där var det att staten skulle ha åtkomst till databaserna, så man hade en öppning till ryska staten för att det skulle få operera i Ryssland. Vid det tillfället vi skrev det så var de tvungna att ha en väg in till datan, och den, så minns jag inte ifall det var som det var i Kina, för i Kina så var det att datan inte fick lämna Kina och att all data måste befinna sig i Kina, vilket var extremt. Men där kanske de har en lösning på hur man ska granska det. Att, ja, men ska du operera verksamhet i våra länder, datan ska vara här och den får inte lämna. Och vi ska ha åtkomst till den. De har löst det med lite klassisk kommunism. Det gick ut i den djupa delen på jorden. Jag försöker att inte vara en politisk part. Det kanske på riktigt är en lösning. Det är hemskt att jag säger det, men att då liksom staten har insikt i verksamheten på ett annat sätt.
Mm.
Sen tror jag inte de kommer utnyttja den insikten till det vi försöker lösa eller prata om i denna podden, men det är möjligt.
Ja. Nej, men det är ju den här klassiska. Många så här ransomware-grupper, ja, de är naturligtvis inte sponsrade av Ryssland eller Nordkorea. Vi kan inte bevisa någonting, men om deras ransomware-virus kommer in i dator och ser att språket är satt till kyrilliska, det vill säga ryska, då så krypterar den inte datorn, utan den bara backar därifrån och går någon annanstans. Och det är ju naturligtvis en ren slump och har inget att göra med att de bor och sponsrade i kyrillisk pratande länder. Ja, men ja, det vi får ju se. Jag tror att ja, vi kommer nog att lösa det här, för att AI kommer att bli så pass viktigt att lite gamla copyright-lagar som funkade för 100 år sedan kommer nog inte vara lika applicerbara i framtiden. På gott och ont naturligtvis. Man får väl komma ihåg att copyrightlagar till stor del har gått över bord tack vare Disney till exempel. Det är så här, från början var det, ja men självklart ska du få tjäna pengar på det du har skapat medan du lever. Ja men vänta, mina barn då? Okej, ja men vi lägger på 20 år så att dina barn också hinner tjäna lite pengar. Ja, fast deras barn då? Ja okej, ja men fan, barnbarn också. Vi lägger på 20 år till. Ja men mina barnbarns barn då? Ska inte de fortfarande tjäna pengar på det jag skrev för 100 år sedan? Ja, jo, kanske det. Och det är ju först, vad är det, först förra, nu i år kanske till och med som första instansen av Musse Pigg släpptes lös från copyright och blev publik i USA då. Den här Steamboat Willie eller vad den heter. Och det är väl för att folk, eller ja, till slut så tröttnade till och med USA på Disney. Och sa att, nej men nu får det fan räcka. Disney har varit död i 60 år nu, eller vad det
är. Han är nedfryst någonstans.
Ja, ja precis. Rent tekniskt så är han i flytande kväve. Men lagligt sett så är han död. Så ja, vissa lagar runt copyright och sånt kan gå alldeles för långt. Vissa går säkert inte alls så långt och de flesta skyddar nog mest de rika skulle jag säga. Inte den vanliga kodapan som sitter och knackar kod hela dagarna. Vi har nog inte alls samma skydd. Jag har i alla fall inte tjänat en massa pengar på kod som jag skrev för 20 år sedan. Eller ännu längre tillbaka. Vad jag känner till. Men som sagt...
Ja, så länge du har gjort åt någon så... så är det inte din kod.
Nej, nej precis. Ja, vi kom in lite på EU här också. Och EU...
Ja, vi sidetrackar ju igen. Mm. Sist vi pratade om AI så anklagade jag ju dig och Fredrik flera gånger för att sidetracka för mycket. Sen så jag verkar vara lika stor behov till dem som ni två.
Du är nästan värst idag, tror jag.
Ja, jag är idag. Ja, Mr. Sidetrack Rabbit Hole. Ja, men den EU-lagändringen är jag sjukt nyfiken på. Ge mig ett vettigt svar om vad innebär den.
Ja, alltså jag skulle säga den handlar ju i grund och botten om att försöka få lite kontroll över AI och vad AI får göra och hur AI fungerar. Vi ska inte gå för djupt för att det är ju ganska omfattande grejer. Men i grund och botten så tror jag att den har en ganska klok... liksom, det kommer från ett ganska smart sätt. Vi vill försöka att... vi ska inte använda AI för att diskriminera och... göra illa människor. Så uppfattar jag det lite. Och vi vill veta vad AI, vart den genereras från och vad den gör. Ha lite bättre koll. Det ska inte vara den här svarta lådan som de här stora AI-företagen bara säger, ja, här är vår produkt. Den kan ersätta 30% av eran den styrka. Ni kan kicka folk. Problemet är ju att det här kommer ju inte att göra så jättestor skillnad, tror jag. Det kommer att gå för långsamt. Det kommer inte implementeras i tid. AI kommer att hinna ta över världen innan de här lagarna är på plats i olika länder.
Alltså de som drabbas mest är ju halvkända och kända personer. Alltså om man tar EU som exempel. Jag tyckte personligen att det var ganska puckat att tillåta att man... alltså det här med upphovsrättspersoner. Vid tillfället så var inte AI så bra nu. Men med den nya videogenereringen som, vad heter det, som OpenAI släppte, som inte är allmänt öppet för, eller det är inte öppet för allmänheten än, den heter
Sora, tror jag.
Och liksom med den kapaciteten så blev ju det här den lagförändringen som de tillät ganska dum, att du får marknadsföra med personer som alltså jag kan emulera dig utan att i AI, utan att ha ditt godkännande. Fan, nu blir jag lite osäker, men det var en het potatis för typ 2 år sedan i och med att när AI började mena upp jag kan låta det vara osäkert, jag sa det som att jag var helt säker på det, men det är ju problem med alltså konst drabbas ju, alltså, musik, tavlor, all form av konstnärligt uttryck blir ju enklare och enklare att replikera. Även liksom det fysiska utförandet. Du kan ju be någon rita en tavla, sen 3D-printa den så den ser handmålad ut. Alltså du kan ju... det blir ju väldigt svårt. Och där har ju... som det brukar vara så hänger lagstiftningen inte med. Och AI går ju kanske lite för snabbt. Så det kommer nog vara en sån här lite katt och råttan lek väldigt länge med juridiken när det kommer till det här i alla aspekter. Att utvecklingen går snabbare än juridiken hänger med, som det brukar vara. Jag vet inte vilken slutsats jag ville komma till då, men det känns som lag. Vi måste få till lite lagstiftningar på en global nivå för att det inte ska gå helt banana så småningom. Jag har svårt att se också att det kommer bli så.
Ja, jag, tyvärr är jag ganska negativ, eller jag är pessimistisk. I och med att vi ser ju redan idag att vår lagstiftning hänger inte med normala brott. Gängkriminalitet, syntetiska droger och liknande. Vi hinner ju inte med att ta hand om sånt. Hur ska vi då hinna med att reglera ett område där liksom för 3 år sedan då sa de flesta experter inom AI att ja, men det kommer ta 20 år, 30 år, 40 år innan vi når den här nivån. Och nu har vi haft GPT-4.
Fast det är väl för oss fan det någorlunda sant uppskattningen när det kommer till AGI? Så...
Nej. Experterna säger ju själva att vi hade helt jävla fel. Vi har ingen aning. Det kan ligga precis runt hörnet. Vi byter jobb. Vi blir fiskare eller något istället. lite taskigt, men lite i den stilen. Att försöka reglera en så snabb utvecklande marknad eller business, det tror jag blir helt omöjligt. Och det här såg jag direkt när AI kom att, och det ser vi ju jättemycket nu, att bedrägerier ökar ju så jäkla stort. Du kan ju lätt imitera någons röst, bara... Det räcker med att du har ett telefonsamtal med dem, så kan AI imitera rösten nästan perfekt. Du kan skapa filmer. Du kan liksom lägga på ett filter på ett videomöte så att du ser ut som någons vd och tala om för folk att de ska skicka dig flera 100 miljoner, för att nu är det bråttom. Så video, du kan aldrig lita på någon video, särskilt inte om det är någon politiker som säger något, för att det kan bara vara helt deepfakat. Ljud, du kan...
Donald Trump hade ingen dunjacka på sig.
Nej, precis, påven. Bilder.
Eller var påven och Donald Trump med dunjacka?
Bilder, jag såg SVT hade någon så här kan du identifiera de här 12 AI-bilderna? Och jag gjorde fan fel på flera stycken. För att det var så små jäkla detaljer som skilde mellan verkliga... Visst, man kan kolla på fingrarna, det är så här klassiskt. Ja, för AI-generatorer har haft svårt att generera fina fingrar. Men det är ju inget man kan lita på. Är det det enda vi har att göra för att identifiera en AI-bild? Det kommer vara borta inom några, max ett halvår. Sen kommer fingrarna vara helt perfekta. Ja, men det är lite suddigt i bakgrunden. Ja, det kommer också vara helt kristallklart nästa generation. Vi kommer inte att kunna identifiera AI-bilder, AI-video, AI-ljud. Allt vi ser, hör, känner, det kan vara fejkat. Och bedragarna kommer ju att använda sig av det här för att tjäna groteska mängder pengar. Som de redan gör. Och i fortsättningen också. Och det här kommer inte gå att reglera. För att det är förbjudet att använda AI-ljud. Ja, visst. Men de här sitter ju i Ryssland eller i Nordkorea och, eller i Kina eller någonstans. Hur ska vi få stopp på det? Nej. Tyvärr. Det här kommer att... Vi kommer att behöva lära våra vuxna pensionärer och även barn att du kan inte lita på något du ser, hör eller på något sätt upplever på internet. Det enda du kan lita på är det som är i verkligheten. Om du ser det live med dina egna ögon, då kan du lita på det. Annars är det potentiellt fake.
Nu ska jag komma med en kontroversiell åsikt. För att vi har ju pratat om de negativa effekterna av till exempel konst. Och jag upplever att liksom alla som utformar någon form av artisteri liksom har, som är etablerad liksom i sin kapacitet att uttrycka sig musikaliskt. Liksom. Det är de som har spelat piano 10 000 timmar och är skitduktig på det. Och då står jag de som liksom har gjort en karriär på det här, känner sig hotade av att någon kan replikera det. Och de möjligheterna blir bara bättre och bättre. Men det finns en positiv side-effekt av det här som jag pratade med en kompis som är musiker. Och han tyckte jag var hemsk som tyckte så. Men med de här verktygen så ger det möjlighet till folk som inte kan uttrycka sig musikaliskt på samma sätt. Alltså de kan ha nynnat på en vignett till en låt som har varit jättebra. Men de är hämnade av att de har inte 10 000 timmar i ett musikinspelningsverktyg. De har inte 10 000 timmar på 3 olika instrument. Men det möjliggör att väldigt mycket fler människor, om de väljer att använda sig av de här verktygen, kommer kunna uttrycka sig konstnärligt utan förkunskaperna. Så det skulle kunna gynna vårt, i vissa aspekter, att vem både gynnar och hämnar vårt kulturliv, att det kanske blir ett homogent kulturliv om inte AI är tillräckligt varierande. Men det skulle ju kunna gynna, alltså att fler kan bli någon form av artist, att fler kan utföra konst. Alltså, jag tycker med allt att man ska försöka se allting i alla vinklar. Och just när det kommer till konst så tycker man fokuserar ganska mycket på de negativa delarna. Men jag tycker rent ideologiskt att det borde kunna finnas positiva effekter av att det blir så lätt att replikera också. Man bortser från allt det juridiska och sånt och att man kan copyprinta M&M's röst och göra en rapplåt. Men det är också ganska häftigt att du kan sitta hemma, och jag vet inte hur duktig du är på instrument, Johan, men ja, fan, jag kom, när jag var ute och gick med hunden idag så kom jag på ett häftigt beat liksom, och sen nynnar jag det i min dåliga poddinspelningsmikrofon och så gör jag en skithäftig låt som jag kan dela med mig av andra. Så jag tycker man ska försöka se saker i, inte bara från negativa vinkeln, som jag tycker mycket är när det kommer till AI, för man är rädd för förändring liksom.
Men
gick ut i den djupa delen av poolen igen och deep-talka lite. Men jag tycker ändå det finns vissa positiva aspekter i allt det här, i den här djungeln också.
Jag tycker det är charmigt, Oskar, att du tror att det här är en ny grej. Om vi går tillbaka till Mozarts tid, då behövde man nog vara underbarn eller sitta och träna jävligt många timmar på pianot för att kunna plinka ut en schysst låt. Men alltså, ända sedan 80-talet så har vi haft syntar.
Ja.
När syntmusiken kom och slinger, det var inte så att de här hade supermycket träning på liksom klassiska instrument, utan helt plötsligt så kunde vem som helst bara trycka på en knapp och sen kördes det en liten syntslinga. Och det har vi ju kört vidare på alla DJs och bara för att ta ett namn, Swedish House Mafia eller vad alla de här kan heta. Spelar de några instrument? Nej, de sitter ju bara och remixar och dansar lite. Och ändå kan de bli stora artister och sälja väldigt mycket musik. Så att det tåget har nog kört för ungefär 40 år sedan.
Ja, men jag tycker det blir värre och bättre beroende på vilken sida man står på nu. Alltså det möjliggör ju mer folk.
Men det ska man...
Alltså, den kontroversiella Kanye West har ju flera gånger sagt, alltså varför skulle det vara bra på att spela gitarr? Alla ljuden finns i datorn.
Ja, exakt. Men grejen är ju att vi har haft syntar och digital musik länge nu. Åtminstone 40 år. Men har alla som spelar gitarr eller piano, eller har de försvunnit? Har de sagt så här, nej fan, jag gör något annat istället? Nej, de finns kvar. Livemusik. Band som spelar på konserter och så här. Det är fortfarande lika populärt. Nästan mer populärt nu än det har varit på länge. Ja, många världsartister nu turnerar runt och har fans som flyger runt i hela världen bara för att titta på deras konserter. Och visst, mycket av musiken är förinspelad och sådär och digital, men ofta har de ju med sig jag menar Rolling Stones, de rullar ju fortfarande runt och turnerar och de kör ju samma uppsättning som vanligt.
Kanske världens mest analoga band.
Kan vara så. Och på andra sidan så har vi Kraftwerk, Daft Punk, liksom alla de här syntbanden. De är fortfarande populära och de spelar ju fortfarande inte instrument så, utan lägger syntslingor. Så att jag tror att du behöver nog inte oroa dig. Musiker kommer att överleva trots att vi andra också kan göra musik, för att det handlar nog om grund och botten någon slags kreativ ådra. Har man den, då kan man generera saker oavsett hur man gör det. Har man den inte, som många av oss inte har, då spelar det ingen roll hur många datorverktyg som vi tar till, eller om vi får AI-hjälp. Jag tror att det räcker liksom inte. Förr eller senare så ramlar ju AI in i det här problemet med kreativiteten. Att, till en viss gräns kan de vara jättekreativa. Men de är ju ändå, det är ju ändå en transformation baserad på mänsklig kreativitet som de är tränade på. Och om man bortser från hallucinationer och liknande så... brukar det ändå ta stopp. Vi får se, om det kan ju vara så att de slår över den gränsen i nästa GPT-version eller liknande, att de kan generera väldigt, väldigt kreativa saker. Men hittills så tror jag att det finns en gräns. Vi har ju pratat lite om eller ganska mycket nu om kodgenerering och vad det är baserat på, copyrighted kod och liknande. Men en fråga som också jag tror många utvecklare där ute ställer sig är, vågar jag, om man bortser från de lagliga bitarna, vågar jag använda mig av genererad AI-kod i mina projekt? Är de säkra nog? För det har kommit en hel del undersökningar och tester så här, som säger att kod som genereras med AI-verktyg är mindre säkra än koden kanske hade varit om man hade satt sig in i den ordentligt och lärt sig från grunden och skrivit skrivit koden själv. Jag tror...
Det är väl säkert i två led också. Det är ju hur säker din input som kan vara affärskänslig information som du ger AI, och sen så utfallet av hur koden kommer att utföras. Det är, fall koden som exekverar säker, men också hur säker är, hur säker är ChatGPT och Copilot? Och hur mycket av din affärskritiska information ska den tjäna till? För om man jämför med DevOps så är det ju väldigt noggrant, i alla fall om man jobbar med GitHub, att hur man hanterar secrets och sånt, alltså vad den känner till och vad som loggas och så vidare. Men många som sitter med ChatGPT skriver och använder för att generera sin kod, eller Copilot, det är ju, kommer ju komma in mycket affärskritisk information där. Och det är lite läskigt med tanke på att de flesta molnplattformar får anklagelser hela tiden, alltså AWS, Azure, att de inte är tillräckligt säkra. Alltså även om du kör sådana här government-instanser och sånt, att du hostar dig själv och så, att det ändå liksom är molnet i sig själv liksom är en osäkerhet. Och då att det är en tjänst, att alla AI-tjänster opererar molnet. Så det är ju väldigt klurigt såklart.
Mm. Ja.
Outputen, hur den exekverar, tror jag fortfarande det. På samma sätt som jag nämnde CodeQL innan, så tror jag att man ska, på outputen av AI, så tror jag att man ska bekämpa AI med AI. Alltså att du granskar outputen av AI med AI. För outputen kommer bli mer, så att vi kommer inte ha tid att sitta och granska det själva. Så vi måste automatisera granskningen. Så jag tror att man ska spela AI med, spela ut AI med AI liksom, för att uppnå att outputen är säker. Men sen så är jag mer osäker på vad det gäller själva säkerheten, att alla de här olika AI-tjänsterna, för alla använder inte bara de vanligaste, utan det kommer vad input i de här hamnar ju en massa LLM överallt liksom. Och den biten är ju läskig. Och jag vet inte hur många offentliga fall det är än att de har läckt, men det finns ju mycket incitament att försöka ta sig in i de här plattformarna.
Ja, men så är det ju. Man kan väl sammanfatta det lite enkelt med att, ja, om du tränar en AI på en massa kod som innehåller SQL injection, alltså där du riskerar att kunna skicka in kod rakt i SQL-databasen från användaren. Ja, men om du har tränat AI på det, ja, men det är klart den kommer att ge dig samma typ av kod när du ber den att fixa saker i ditt projekt då.
Enligt JavaScript är det väl fortfarande den vanligaste säkerhetsrisken på internet.
Jag tror den har hoppat ner faktiskt. Men den ligger klart på...
Sist jag kollade JavaScript, men det är några år sedan.
Den ligger definitivt på topp 10. Men här är ju grejen att vi människor, det är ju vi som har skrivit den här koden som AI är tränad på. Så att det är ju vårat fel att om den skriver osäker kod. Men grejen är ju att det finns ju väldigt, just SQL injection är ju ett enkelt exempel. Det är jätteenkelt att göra fel för att, men har man lite erfarenhet, har man skrivit sån kod förut, ja, men då vet man vilka fallgropar som finns. Då vet man, ja, men nej, allt ska ner i variabler och det ska filtreras och checkas innan vi skickar in det till databasen. Men det går ändå att göra fel för att, ja, men tog det höjd för Unicode och de här märkliga kinesiska karaktärerna som man kan skicka in. Nej, det glömde du. Ja, men de tolkas på det här sättet, så pang, så har du dumpat hela din SQL-databas till användaren. Jag tycker det är lite taskigt att säga att AI-verktyg skriver osäker kod, även om man naturligtvis kan få ut väldigt osäker kod. Jag tror ett av exemplen som jag läste, det var att nu ska vi implementera den här krypteringen i vårt projekt, och alla som har jobbat med kryptering och så här tunga matematiska formler och liknande vet att fan vad enkelt det är att göra fel. Alla idioter som ser det här, de tänker, åh, jag ska rulla min egen krypteringsmotor för jag är så jävla smart. Och det visar sig att 99,9% av de här motorerna, de har någon implementationsfel eller någon bugg någonstans. Så att det är trivialt att knäcka krypteringen.
Alltså, alla de blir knäckta hela tiden.
Ja.
Alltså, MD5 vet jag inte om folk använder.
Nej, det hoppas jag verkligen
inte. Som SSL och alla de, alltså de, det hittas ju brister och de blir knäckta hela tiden. Så det finns ju människor som inte gör något annat än att försöka knäcka de krypteringarna.
Alltså. Jag har implementerat krypteringskod och jag tycker det är lika svårt varje gång. Man sitter och läser, man använder bibliotek, det ska vara standard practices. Och som visar sig att nej, det gick ju åt helvete ändå. Och jag tycker det är så taskigt att visa, ja, men när AI genererar upp den här krypteringsmotorn, då glömde den att implementera den här tokenen som verifierar att den här flaggan är satt och bla bla bla. Och därför blev det sämre. Fan, det hade ju inte jag heller gjort.
Fast det är ett jättebra exempel på liksom att det är vi som använder AI som, alltså det är det enda som talar för att du kommer att jobba om 10 år också, att det kommer behövas människor med erfarenhet som dechiffrerar all output och ser till att den inte är skadlig eller fungerar överhuvudtaget.
Nej, men för mig så är det här bara ett sätt att säga att det spelar ingen roll om koden är helt skriven av en människa eller om den är halvt skriven av en människa eller om den helt skriven av en AI. Vi måste ändå ha de här skanningsmotorerna, precis som du pratar om på GitHub eller i Azure. Checkar du in kod, då ska det fan med skannas igenom. Det ska köras mot alla OWASP-regler som finns, det vill säga säkerhetsproblem då. Det ska finnas sonar cubes, det ska finnas kvaliteten ska skannas, det ska hittas grejer, AI ska lusläsa den här koden 20 gånger innan det ska gå ut i någon slags produktion. Kan vi göra det? Nu spelar ingen roll vem som sitter och skriver koden. Och om vi slänger in lite copyright-checkar också, ja, men då är den delen löst också. Låt utvecklarna ta användning av de här fantastiska verktygen som förenklar våran vardag. Men se till naturligtvis att verifiera resultatet.
Det gör ju IT-säkerhetsmänniskorna redan i väldigt stor utsträckning, och då gjorde de långt innan AI också fanns. Alltså, de gör ju såklart, alltså de har ju de två främsta verktygen skulle jag säga är klassiska pentester. I det här ska man tillägga att jag tror alla som jobbar med IT-säkerhet i Sverige så var det bland de mest efterfrågade sakerna i vår bransch. Alltså med kompetens så var det IT-säkerhet förra året. Och jag gissar på att det kommer vara det i år också. Alltså jag tror de har en ännu mer lukrativ bransch till mötet framöver för att det kommer behöva granskas mer. Men de har ju två av deras främsta verktyg, alltså bara när det kommer till ganska core runt övriga saker som mänskliga brister och sånt, då är det ju, de har ju, antingen skriver de sina egna granskare eller så använder de granskningsautomatisering och sen så är det pentester, och de kommer ju ha oändligt att göra framöver.
Men där snackas det också mycket nu om att men det har blivit mycket enklare att skriva verktyg för att hitta buggar i system och liknande med AI, den kan hjälpa till. Ja, men det är ju precis lika lätt att vända på det och säga, nu har det blivit mycket lättare att plugga igen de här hålen med hjälp av AI innan det blir ett problem. För vi har ju fortfarande haft folk som hittar alla de här buggarna och säkerhetshålen och så vidare utan AI. Men nu har vi en AI som kan hjälpa oss att hitta dem innan det blir för sent. Så jag tycker man ska se det här jävligt positivt. Men alla ni där ute som använder AI eller inte använder AI, se till att åtminstone hooka på en massa scanning actions och liknande så att er kod bli verifierat så att ni kan få en säkrare kod i slutändan, oavsett om ni skriver för hand eller med Copilot eller vad det kan vara. För att annars kommer vi att vara rökta allihopa förr eller senare, för att någon kommer att sitta och skanna koden. Någon kommer att hitta de här buggarna. Det är bättre att det är vi som gör det innan någon annan gör det. Det är väl...
Det är nästan som en positiv bieffekt som belyser problemet vi hade redan innan med genererade saker. Alltså jag tror man granskade koden för lite innan med de här verktygen. Alltså jag tror det är en positiv bieffekt av att man har misstro på outputen i projekten och känner att man måste granska mer för att man automatiserar allting. Jag tror faktiskt att det riktigt kan bli en, nu har jag sagt positiv bieffekt 4 gånger kanske, men jag tror det kommer bli det av att vi liksom kommer behöva, att vi känner behov av att granska det vi gör med. Jag tror det kan bli bra.
Mm.
Det nu använder jag min sån här klassiska kod när man läser från andra hållet, att man ska försöka se positiva saker också av liksom allting som är läskigt och rör sig snabbt. Men det finns alltid två sidor på ett mynt. Så jag tror det kan bli bra av detta också.
Ja, det är lätt att...
Jag personligen använder ju, alltså, jag använder AI jättemycket.
Mm.
Och tycker det underlättar mitt jobb fruktansvärt mycket. Men jag var någorlunda en early adopter på det här och har verkligen anammat det och välkomnat det. För att jag var nyfiken på det. Precis som du. Fast inte i samma utsträckning som dig, Johan. Du är mycket coolare när du kommer till AI än mig.
Men, tack.
Jag tycker ändå det har underlättat mitt liv, arbetsliv väldigt mycket.
Mm. Nej, men om jag ska lämna ett slutord till lyssnarna, så är det ju att det är ju lätt att bli rädd för allt det här som händer. Och tänka att ja, men vi kan inte lita på någonting vi ser och hör och liknande. Och koden kommer att... vi behöver snart behövs det inga kodare, utan AI kommer att göra allt jobb och så här. Men alltså det är ju inget nytt. Visst, det går snabbare nu. Men så här har ju vi människor tänkt om sen första mekaniska spinnmaskinerna kom. Alltså vi var ju livrädda för dansbandsmusik liksom bara för några år sedan. Ja, nu förfaller samhället, för nu spelas det dansbandsmusik och så vidare. Vi kommer ju alltid vara rädda för saker. Men sen efter ett tag kommer man inse att ja, fördelarna är nog större än nackdelarna. Och att vi kan få ett bättre samhälle av det. Det är min förhoppning i alla fall.
Jag flaggar inte för dig att vi ska köra veckans tips, Johan. Men jag har ett veckans tips. Och det, jag har använt AI lite mer än vad jag brukar göra på sistone. För vår kära podd som är Coreflow har fått en jädrans massa sociala mediekonton. Ja, så vi finns på TikTok, Twitter, Facebook, Instagram och LinkedIn. Jag tror det är dem. Och sen så har vi fått en liten cool hemsida också genom ett verktyg. Men för att posta ut de här så olika medierna och göra lite snyggt innehåll, så använder jag 3 olika AI. Så vi har ett inspelningsverktyg som heter Riverside. Så efter vi har spelat in här så kommer Riverside knuffa upp allting i molnet och så kommer den granska vår inspelning. Sen så har den en funktion som heter Magic Clip. Då identifierar Riversides AI liksom höjdpunkter över vår inspelning och så tar fram massa enminutersklipp. Och så tar jag de highlightsen som det har tagit fram, sparar den filen och sen så laddar jag upp den i ett verktyg som heter, vad heter det? Descript tror jag det heter. Och Descript är ett verktyg för att hjälpa till bland annat med att skapa innehåll för sociala medier. Så vi ville ju att vi skulle ha lite roliga filmer med captions, alltså att den transkriberar. Och då är den Descript faktiskt fantastiskt bra jämfört med alla andra verktyg jag testade. Så jag laddar upp ljudfilen och säger att det är på svenska. Den dels identifierar transkriberingen att det är olika personer, så vi kan se vilken det är som läser upp det i videoklippet den skapar. Men sen så också transcriber den till svenska. Förvånansvärt bra. Alltså det är väldigt få korrigeringar man behöver göra i transkriberingen. Och den har absolut svårast att förstå är mig. med min konstig dialekt. Ni som pratar lite mer riksvenska än vad jag gör, inga problem. Alltid när jag säger Microsoft DevOps, så av någon anledning så tror den att jag säger Hitler. Det är jättekonstigt. Men så då använder jag AI för att transkribera, och sen så skapar den ett snyggt videoklipp med captions och sånt. Jag är faktiskt ganska nöjd med resultatet. Och sen efter det, när jag ska posta till alla olika medietjänster, så använder vi ett verktyg som postar till alla samtidigt. Då använder jag, för att om man vill nå ut, och i det här området märkte jag att jag är något värdelös, det här med sociala medier och hur man gör innehåll som når många. Så då använder jag ChatGPT för att generera innehåll specifikt för varje plattform för avsnittet som vi lägger ut. Så det är liksom tre AI för att få ut en post, och det sparar mig enormt mycket jobb. Tänk hur lång tid det skulle ta att transkribera det, och hur lång tid det skulle ta och lyssna igenom varje avsnitt och försöka hitta en minut. Jag sparar ju timmar per de posterna. Och varje sociala medier, eller ställs lite att skriva innehållet själv också. Så jag skulle säga att det är positivt. Så veckans tips är, börja följa oss på de sociala medierna som du nyttjar, om du vill få lite roliga klipp och ha koll på när vi släpper nya avsnitt. Sen så kommer vi förmodligen lägga ut lite annat roligt tramsta också som rör på den. Så...
Men Oskar, skäms du inte lite över allt jobb som du snor nu från alla social media influencers och klippare och social media managers och liknande som egentligen borde ha fått göra det här jobbet?
Verkligen inte, för än så länge så gör jag nog väldigt mycket sämre jobb än vad de gör. Så. Nej, det gör jag inte.
Bra, bra.
Men... med det sagt, tack för att ni lyssnade, så hörs vi nästa
gång. Och gå in på TikTok och likea!
Hej!